Kommunikationschefen för en av Sveriges mest hårdgranskade organisationer berättar om när hon begick ett misstag klockan 09.23 en förmiddag för 2 år sedan. Välkomna. Sus Forsman Tullberg, välkommen till Kommunikationspodden.
Tack.
Och din titel, kommunikationsdirektör,
kommunikationschef, yes.
Just det, ja. För SL. Ja. Vad sysslar ni med på SL just nu?
Igår presenterade vi den moderniserade grafiska profilen för SL. Som faktiskt är hur resenärerna under den kommande typ 15-årsperioden ska möta SL ute i trafiken. Både på informationstavlor, skyltar, spårtrafikkarta. Man kan läsa i de flesta större media idag den nya spårtrafikkartan med färger på alla linjer. Det var en ganska stor dag. Det känns ganska stort att vara ansvarig för det projektet.
Vad har varit svårast att ro i land? Vad har krävt mest tankemöda i det arbetet?
Ja, en sak som alltid är en av de största utmaningarna i mitt jobb, det är ju att kommunikation från SL:s sida är kommunikation med så fantastiskt många människor. Eftersom det är så väldigt många, närmare 800 000 som reser med oss varje dag. Och i praktiken pratar vi med alla 800 000 och det innebär att du har ett gigantiskt ansvar och du får vara väldigt ödmjuk inför det faktum att för var och en av de här människorna så är SLs tjänst, kollektivtrafik, ganska avgörande för att du ska klara vardagen. Och det gör att du får liksom både ge saker mycket tid och förankra. Och du måste samtidigt hela tiden göra avvägningar av hur långt vågar du gå i kommunikationen. Hur mycket är du beredd att ta risker när du kommunicerar? Hur mycket är du beredd? Man kan nog bli ganska feg i det här jobbet. Och det vill man ju samtidigt inte vara, därför att idag kan du inte vara så feg när du kommunicerar, men du måste ha en oerhörd respekt för din mottagare. Det har präglat det här jobbet också. SLs grafiska uttryck är så etablerat. Och att gå in och ändra i det är ju närmast att ändra en institution, för att det nuvarande har funnits i 15 år och alla är vana vid det. Och då måste du närma dig det med respekt för att alla stockholmare kommer att möta det, för det gör du faktiskt. Och väldigt många kommer att ha synpunkter.
Du nämnde det här med att det är en utmaning att kommunicera med så många människor. Mm. Och det för mig osökt vidare till nästa fråga. 800 000 människor som är mer eller mindre beroende av trafiken. Ja. Oavsett om de vill det eller inte. Mm. Vad är svårast med i kommunikationsväg att prata med den här stora massan med människor? Som det är 800 000 människor, 800 000 åsikter, kommer från olika håll. Liksom.
Jag tror att det svåraste är att hitta någon sorts balans mellan insikten att det går inte till att se möjligheterna som på något sätt ställs till buds 2015 i form av ny teknik och såna här saker. Ja. Men väldigt mycket, och det tog mig lite tid att förstå det innan jag började här, väldigt mycket i kommunikationsarbetet från SLs sida, det är väldigt basalt.
Ja.
I och för sig så kan man tycka att kommunikation ganska ofta är rätt basalt. I grunden, när du är ute och åker i kollektivtrafiken, så vill du ha tillgång till information på precis det sätt som man ibland tenderar att göra sig lite lustig över, vill jag påstå, i kommunikation, när man pratar om kommunikation idag. Så här, du vill veta när tåget går och vart det går och såna grejer. Mm. Och det kan vara så här, det är så ensidigt. Och så här, det är det. Och det är väldigt basalt. Samtidigt, om det inte fungerar, då får du en kommunikationsutmaning, därför att då måste du börja prata med resenären på allvar. Och det innebär egentligen att du måste, när du ska kommunicera med så många som här, så måste du börja med hygienfaktorerna, fungerande information. Mm. Och du måste liksom bemöda dig om att tänka kvalificerat på något som kan tyckas på pappret. Jätteenkelt. Det är väl bara att tala om det här. Ja, det är ju inte så lätt när det är så många. Och sen så måste du också ha respekt för att när du väldigt ofta sen när du vill ta ett steg till och verkligen tala, få en dialog, så gör du det med människor som redan från början kanske har synpunkter. Som är så här, varför sitter inte tidtabellen uppe, eller varför fungerar inte webbplatsen, och varför har ni inga appar och såna saker. Och de är ganska befogade i många avseenden. Och att, men att då också förstå att det kanske faktiskt är så att det är omöjligt att alla ska vara nöjda och glada. För det är det när det är så många personer som är så beroende av den tjänst du levererar. Och att med utgångspunkt i att det är omöjligt bibehålla någon sorts självkänsla när du kommunicerar och ändå se att ja, men okej, men 8 av 10 av våra resenärer är nöjda. Jag kan luta mig tillbaka och faktiskt vara, möta även de som inte är nöjda och vara trygg. Det är en konst.
Mm. Det finns ju en sån här, den har du säkert sett, en sån här lojalitetsmatris över varumärken. Det finns ju de som är äkta lojala, alltså de som väljer att köpa samma ölmärke varje midsommar. Mm. Och sen så finns det de som är falskt lojala. Alltså de som är jättelojala kunder, men de har inget val.
Nej, precis.
och det är någonstans där som kanske många SL-resenärer inordnas.
Exakt. Så är det ju verkligen. Och det är ju också, det återspeglas ju, det är ju väldigt annorlunda att jobba med varumärken där när du närmar dig kunder som har ett val eller inte. Därför att du får ju på något sätt vara ödmjuk på ett annat sätt inför dina utmaningar när det är så att väldigt många faktiskt inte har ett val. Och man brukar lite skämtsamt säga att SL är ett varumärke som du älskar och hata. Och det är ju verkligen både på gott och ont. Därför att jag tror faktiskt att väldigt många är falskt lojala i bemärkelsen du har inget val. Det är pendeln eller stanna hemma. Mm. Eller också en omständlig bussresa.
Mm.
Men väldigt många i sin situation är väldigt nöjda med tjänsten pendeltåg. Så att där bygger du ändå en väldigt stark kundrelation. Och det gör det lite speciellt. Så att jag har aldrig haft ett jobb liknande det här, och det har jag verkligen inte haft. Det är nog inte så många som har, för det är en väldigt speciell marknadssituation att jobba med. Och jag har jobbat med skola tidigare, och det är ju lite samma sak där. Du har ingen val, du går i skolan vare sig du vill eller inte. Men skola är ju inte ett varumärke på det sättet riktigt. Men,
nej, du jobbade ju åt Ulrika Messing.
Ja, det gjorde jag.
Men det var mer IT-frågor,
det var IT.
Va?
Ja,
och sen så var du kommunikationschef för myndigheten för
skolutveckling.
Precis. Ja. Just det, den finns väl inte längre?
Nej. Jag var med både och startade och la ner den. Hela resan.
Ja, okej. Okay. Mm. Hela resan, precis.
Ja, precis.
Det tar du med dig till SL. Det här arbetet som ni presenterade igår, det här jättearbetet med nya profilfärger var det väl?
Ja.
Och det, jag såg ju här i DN att de här nya linjesträckningarna, färgerna på dem. Ja. Jag som är född och uppväxt i Stockholm, jag är ju van vid liksom grön, röd och blå linje.
Ja.
Nu kommer den bruna linjen.
Jajamän.
Och orange.
Jajamän, och rosa och limegröna och silvergråa och turkosa. Ja.
Exakt. Ja. Varför dessa färger?
Jo, för att spårkartan är, om du åker, alltså, hur ska jag säga det här? Jo, så här. När vi började se över den grafiska profilen och fundera över hur vi kommunicerade med våra resenärer och hur våra resenärer tog till sig trafikinformation, så kunde vi se det att vi faktiskt inte fullt ut tog tillvara de kunskaper som vi har idag om hur människor tar till sig och tillgodogör sig information. Och att vi faktiskt inte fullt ut därmed valde att använda alla uttryck som fanns. Och färg är ett viktigt verktyg när du ska både kommunicera och ta till dig information som vi har ju inte använt det. Det har ju varit så här mörkgrått och ljusgrått på alla lokalbanor och pendeln. Och det insåg vi, det var ju korkat. Det behövs ju färg där också. Som komplement till namn, ord och siffror. Så att vi gjorde det här helt enkelt för att erbjuda våra resenärer en möjlighet till att navigera i trafiken. Och så har vi testat det på ganska stora resenärsgrupper, och det har fallit väldigt väl ut. Och som en bieffekt så fick vi även synpunkter att åh, vad snyggt det blir, och titta, det blir ju storstadsmässigt och sådär. Och det är kul. Men det primära syftet var verkligen att få fler möjligheter att hitta.
Men jag tänker på färgernas konnotationer bara. Alltså, du vet, man står och liksom pratar med de polare. Ja, men var bor du då? Jag bor på den bruna linjen.
Ja.
Ja, har du.
Ja.
Jag beklagar.
Ja. Men den, tyvärr kan man säga att ska du färgsätta så pass många linjer så har du inte så mycket val. Du får liksom, färgpaletten är begränsad och när man sätter ihop färger, det har varit ganska fascinerande och var delaktigt sånt jobb, för det är ju ingenting du gör på en kafferast och de måste ju förhålla sig mot varandra och så måste de klara tillgänglighetskrav i förhållande på kontraster och de måste vara så att du uppfattar dem och hur de ligger sida vid sida. Och då är det klart, för det fick vi redan, vi hann liksom inte mer än att öppna den här kartan, så var det någon som sa, jag vill inte att den linjen ska vara, hör ni vad. Nej, det går inte att, då blir det lite brunt här och var, om man inte tycker om brunt. Mm. Men vi gjorde bedömningen och jag känner mig väldigt glad att det har nått hela vägen fram, att helheten var så viktig. Det här skulle verkligen kunna bidra till att förenkla och då känns det som en viktig sak att göra för både våra infödda resenärer och turister.
Vilken linje bor du på? Vilken färg har den?
Jag bor ut med blå.
Du bor på blå?
Ja.
Ja. Vilka är de största kommunikativa utmaningarna som SL har idag?
De största kommunikativa utmaningarna SL har idag är att, som skulle jag vilja säga, delar vi nog med de flesta verksamheter, att bygga och vårda relationen med våra kunder, det vill säga resenärerna. Och att i vårt fall också försöka få dem att bli fler. Det är i sig en gigantisk kommunikativ utmaning. Sen ska vi göra det i ett Stockholm som växer och där det är uppgrävda spår och vägar kontinuerligt som sätter resenärernas tålamod på prov. Dessutom så står vi just nu inför utmaningen att Stockholms läns landsting, som vi är en del av, har en ganska hård ekonomisk situation. Vi måste dämpa kostnadsutvecklingen och ska därför spara en hel del pengar under både det här och vårt kommande. Och att bibehålla nöjda, lojala kunder och gärna få dem fler i en situation där du samtidigt måste dra ner och skruva åt verksamhet, det är en utmaning.
Mm.
Till det kommer att, ja, det är nog den största, men sen till det kommer att vi eventuellt riskerar att behöva hantera att priserna höjs under året. Och då har vi samma sak där. Det vill säga att kontinuerligt, även i tider av inte, hur ska man säga? Vi strävar ju alltid efter att försöka utveckla verksamheten och erbjuda en successivt allt bättre tjänst till våra resenärer för att på det sättet bygga lojalitet. Och så här. I år så kommer det att vara lite svårt. För det händer lite för mycket i vår omvärld som skruvar åt vår verksamhet. Och den kommunikativa utmaningen är att behålla, bygga lojalitet och försöka på något sätt ändå bibehålla relationen och kunna berätta att det här händer, men det kommer att fortsätta att vara bra.
För några år sedan när man ringde hit till det här huset, huvudkontoret där vi sitter nu, då svarade receptionisterna SL,
ja.
Men nu svarar de trafikförvaltningen,
ja,
istället.
Ja.
Varför gör de det?
Därför att vi fram till 2013 var SL ett landstingsägt bolag och därefter övergick vi till att bli en förvaltning inom Stockholms läns landsting. Och det var en förändring som först kunde tyckas vara bara på pappret. Liksom, vi fortsatte som förut med samma roll, samma personalstyrka. Vi fick en annan logga på anställningsbeviset och lönebeskedet, tyckte vi först. Sen så insåg vi att det är en reell förändring. Kommunikationsmässigt så har det hänt att SL har gått från att vara ett organisationsvarumärke till att bli ett tjänstevarumärke. Idag är det verkligen tjänsten kollektivtrafik på land och vi bygger varumärket trafikförvaltningen och våra trafikentreprenörer tillsammans. Och det har varit en utmaning att börja sätta det tänkandet. Och nu har jag nog landat i att jag tycker att det är en fördel därför att det gör det mycket lättare att skapa uppslutning även hos just våra trafikentreprenörer. Tidigare så var det ju alltid dom på SL eller kunde bli. Det finns ingen dom på SL utan det är bara ett stort vi och det ger möjligheter. Så det är jätteroligt därför att fortfarande så är jag SLs kommunikationschef i media eller något för att SL är så starkt.
Ja, för jag menar, det var ju det jag tänkte. SL är ett av Sveriges absolut starkaste varumärken.
Mm.
Är det inte skadligt att ta bort det?
Nej, vi tar inte bort det. Det var, precis, det var ett viktigt principbeslut som togs ganska tidigt. Varumärket SL ska finnas kvar. Varumärket SL ska vara det som är avsändare i resenärskommunikationen, i marknadskommunikationen, trafikinformationen. Det är jätteviktigt att bibehålla. Den skillnaden är bara hur bygger vi varumärket? Vilka är vi som är med och bygger det? Och det är inte en organisation utan en tjänst. Och det, för att det är ett otroligt starkt varumärke och det vore väldigt enfaldigt att inte dra nytta av det. Sen är det så att jag är ju då inte bara kommunikationschef på SL utan i min famn ryms även det inte helt obekanta varumärket Vaxholmsbolaget. Så att, som ju också är starkt och väldigt, väldigt omhuldat av sina resenärer. Så att vi vårdar någonting i det här huset som är...
Det där är ju intressant, va? Är inte om man säger liksom att SL det är vad det är, medan Vaxholmsbolaget känns ju som varumärkesmässigt som båttrafikens Apple. Ja. Liksom. Att om någon går in och kritiserar det så kommer en mur utav resenärer och fans som går in och försvarar Vaxholmsbolaget. Ja. Vad handlar det? Är det trafiknostalgi? Är det att liksom ju äldre fortskaffningsmedlen är, desto starkare försvar har de? Eller vad tror du att det beror på?
Ja,
alltså, det var en teori från avbytarbänken, men du kanske har en bättre teori.
Ja, det roliga är att jag tror att Vaxholmsbolaget är ju starkt i alla grupper när vi mäter. Det är ju starkt bland stockholmare i gemen. Och då tror jag att den här nostalgi eller den väldigt romantiserade bilden spelar in. Man ser framför sig det guppande fartyget i solnedgången i den fantastiska skärgården.
Ja, exakt, ett dragspel.
Ja,
och
men precis.
En fläkt av surström.
Ja, men exakt. Och sen så har faktiskt kanske inte Vaxholmsbolaget, eller delvis Vaxholmsbolaget själva, men det är ju en liten organisation. Men framförallt andra aktörer hjälp till att bygga den bilden av varumärket Vaxholmsbolaget som del i den här skärgården. Och det handlar ju om att vi vill locka dit turister. De facto så är ju Vaxholmsbolaget idag leverantör av jättemoderna båtar som försörjer de bofasta i skärgården med en absolut livsnödvändig trafik året om. Apropå falsk lojalitet, väldigt många är extremt beroende av de här båtarna. Så att, men det blir man bygger en annan relation. Jag tror att det har att göra med också att Vaxholmsbolaget är en ganska liten verksamhet. Och de som är engagerade i den på vintern, både de som nyttjar trafiken ut till öarna och de som driver den, blir ju nästan som en familj. Och det tror jag också blir väldigt starkt. Men självklart är det så att när vi nu, för Vaxholmsbolaget har då också blivit en starkare del av trafikförvaltningen eftersom det är landstingsdrivet. Och när vi nu tittar på hur vi ska gå vidare med Vaxholmsbolaget så är det ju självklart att där handlar det ju mycket mer om att vårda och klappa om den fina relation som bolaget har eller som varumärket har med sina kunder och möjligtvis se hur kan vi utveckla det och locka fler och sånt. Så det är verkligen två, i grunden kan man tycka, det är ju samma verksamhet, flytta människor från A till B. Men varumärkesmässigt med väldigt olika förutsättningar.
Mm. Men de här nöjd kundundersökningarna till trots så har vi ändå en grupp människor som är sura till och från på SL. Va?
Jajamän.
Och medierna är ju inte sena med att liksom, beskriva hur lång en SL-minut kan vara. Du vet, och lövhalk och hej och hå. Kan man lösa alla problem med kommunikation?
Nej, absolut inte. Du måste ha en fungerande verksamhet i botten för att kunna förändra med kommunikation. Det är fullständigt A och O. Och jag skulle säga att jag har varit här i 3 år och vi har flyttat oss ganska rejält under den tiden. Vi gör ju mätningar både av varumärkeslojalitet och av mediebild och sånt. Och det har skett en väldigt positiv förändring. Nu ligger vi i mediemässigt till exempel på resultat som är som ungefär vilken organisation som helst. Och det gjorde vi inte när jag började. Då var det så här, oh my god. Men det handlar ju om, det är ju ett samspel. Det är ju hela organisationen som är med och bidrar till. Därför att vad du måste åstadkomma är, i den bästa av världar så lyckas du få till en fungerande relation mellan kommunikation och operativ verksamhet där de båda kan så att säga befrukta varandra. Ofta är det ju här så att kommunikation är early warning hörnan. Vi fångar upp när någonting håller på att barka åt skogen ganska snabbt. Vi får nämligen signalerna utifrån. Och Och vad vi gör då, det är ju att vi går till verksamheten och säger, hörni, det verkar som om det händer någonting här. Vad tror ni om det här? Hur kan det här se ut? Och på det sättet så höjer vi beredskapen. Och i många fall numera så är det faktiskt så att verksamheten säger, hoppsan sa, vad bra. Och så kan man rätta någonting och gå in och driva och styra. Och då kan vi sen på kommunikation säga att jo, nej, men det stämmer, vi hörde det här, men det är nu, vi har gjort det här och det här. Och så kan man ha då, vara det proaktiv. Och då fungerar det. Då blir kommunikationen viktig för att på något sätt, då påverkar det verkligen bilden av liksom, och sätter hur vi blir bemötta i media och såna saker. Och det här har blivit väldigt mycket bättre under våra 3 år. Organisationen som helhet, både jag och mina medarbetare och alla andra, har liksom förstått att det här samspelet är viktigt och att vi kan utveckla det. Och det tror jag är en förutsättning för att åstadkomma förbättring. Men det går. Och sen är det klart att när det riktigt går åt pipan och något går sönder eller det, liksom, det händer kris, då är det här samspelet också oerhört viktigt för att så snabbt som möjligt kunna säga, nej, men det här har gått åt skogen. Mm. Nu måste vi göra så här. Och då kan du också göra det bättre. Så att på det sättet, du kan aldrig kommunicera bort dålig verksamhet, men du kan med ett fungerande samspel i din egen organisation så kan kommunikationen verkligen stötta även i tider när verksamheten krisar.
Mm.
Och det är väl där du någonstans måste jobba. Sen så är ju det är ju så att ju mer medveten du är i en organisation om att kommunikationen faktiskt kan användas också. Kommunikation styr ju. Du styr både den egna organisationen i givna riktningar, vare sig det är alltså när vd håller ett anförande eller du har en intern kommunikationssatsning på ett givet tema. Vad du gör då är faktiskt att du styr i en riktning. Och för att inte tala om när du kommunicerar utåt. Vill du åstadkomma förändring, alltså vill du åstadkomma attitydförändring, så måste du jobba med kommunikation. Det är jättesvårt, men det är ett verktyg som fungerar. Och det på något sätt gör ju att, det var därför jag en gång började jobba med kommunikation, för att jag jobbade med verksamhetsstyrning först. Och sen insåg jag att det här är ett verktyg som är så starkt, men som ibland blir lite förbisett för att man ritar boxar och drar pilar och så här, vi ska gå si och göra så. Och så inser man inte att själva relationsbyggandet, som ju är kärnan i kommunikation, det förändrar. Det påverkar och det flyttar verksamheten i en riktning. Och det gäller här också. Men det betyder inte att du kan förlita dig till kommunikation alena. Det måste finnas en verksamhet som du mappar upp mot.
Trafikförvaltningen LS är ju beroende av andra aktörer också. Det är ju en beställarorganisation. Det finns ju andra då privata leverantörer som sköter om trafiken så att säga. Och de har ju i sin tur också kommunikatörer och en agenda och en vilja och sina affärsmål som de vill uppnå. Hur styr man i det där så att det blir bra?
Man styr med en kombination av piskor och morötter helt enkelt. Alltså, man styr dels genom att hur man formulerar avtalen, de affärsmässiga överenskommelserna. För där sätter du ett ramverk för hur man ska arbeta med marknadskommunikation, som det primärt handlar om, eller trafikinformation. Om vi tar trafikentreprenörerna till exempel. Och sen så vill jag nog påstå att när du har en stabil och tydlig avtalsrelation, alltså en affärsmässig relation i botten. Sen bygger du en relation utifrån affärsfrågorna och det gemensamma intresset av att bygga ett starkt varumärke. Och så jobbar du utifrån det. Men jag tror att det är väldigt viktigt att det i botten finns en tydlighet om vad man har för roller. Och att man inte gör sig så, liksom att man faktiskt driver arbetet med det tydliggörandet ganska långt. Så att det inte finns några saker som är oklara eller blir så här, men det ska väl ni göra och sånt. Därför att då direkt så försvagas du. Och jag tycker att Trafikförvaltningen SL har jobbar systematiskt med att utveckla sina avtal som man ingår med olika trafikentreprenörer. Och det innebär också att man utvecklar marknadsfrågorna och alla avsnitt som handlar om just den affärsmässiga synen på kunder, på kundvård och relationsbyggande och varumärke. Mm. Och det är bra, därför att det behövs. För det är ganska svårt att hitta en balans. Men jag vill nog påstå vid det här laget att vi har blivit hyggligt framgångsrika med tanke på att vi är en offentlig aktör som handlar upp tjänster. Och vi har ändå det faktum att man fortfarande tveklöst talar om SL, SL-trafiken, SL är fortfarande ett väldigt starkt varumärke och lite mer positivt uppfattat än för några år sedan. Det är ju en indikation på att vi har hittat en modell som fungerar. Mm. Men det kräver en hel del jobb och det kräver både respekt och förtroende mellan parterna i avtalen.
Det låter lite som de här tv-programmen när olika människor ska lära sig att laga mat i ett kök, du vet.
Ja.
Masterchef eller arga kocken eller vad det nu kan heta. Och att man tydligt där för att inget ska brännas vid att man säger vem det är som är masterchef.
Ja, det ligger något i det. Det roliga är att man kan dra en annan parallell med tv. Och det har jag, och det, om du tänker dig hur tv, om vi tar SVT då, hur det är uppbyggt, så är det ju väldigt ofta fristående produktionsbolag som gör tv-programmen. Och så står det efteråt olika namn. Eller det, så är det ju även i de kommersiella kanalerna. Men det är ju fortfarande avsändaren, själva tv-kanalen, som är det starka varumärket. Och det är ju exakt samma typ av relation som vi bygger i kollektivtrafiken. Så att man kan dra många paralleller ditåt. Mm. Men nog 17 är det så att det behövs en masterchef, eller det behövs åtminstone en tydlighet om vem som har sista ordet. Och sen så, men dessutom behövs det, tror jag, dels att man möter varandra med respekt, men så är ju alltid det. För det här är ju också ett relationsbyggande och kommunikation på en ganska hög nivå. Du måste som part i en dialog, till exempel med en trafikentreprenör som jag har ett affärsavtal med, liksom ha respekt för de olika rollerna, jobba med att tydliggöra dem. Det måste vara tydligt med vem som beslutar om vad. Men sen måste du ju också vara beredd att ge och ta. Och det i sin tur blir du om du är trygg i vilken relation du har från början. Hur utrymmet ser ut. Så att det är ganska avancerat kommunikationsarbete. Men det är spännande.
Mm. Mm. Du, vad är det mest... Jag ställer frågorna så snabbt in på. Du hinner inte ens dricka ditt vatten
lugnt
som du har ställt fram.
Ja, det är lugnt.
Mm. Nej, men du, vad skulle du säga är de kommunikativa insatser som du under ditt styre på SL är mest stolt över? Vad tycker du du har rott i land på bästa sätt?
Vet du, det är ganska många saker faktiskt. För det första så är jag väldigt, väldigt stolt över att ha baxat fram en moderniserad grafisk profil. Fått den beslutad och jag kommer att få se den implementerad. Det känns jättestort, för det är så sällan. Alltså det var 15 år sedan senast. Och det är närmast jag blir väldigt ödmjuk inför det faktum att jag ska se resultatet av det på busskurer och tunnelbanestationer framåt. Det är jättestort. Och så känns det roligt också, för jag har fått jobba med så duktiga människor som har kunnat verkligen bistå med och göra det elegant och snyggt. Så att det är jag väldigt stolt över. Sen är jag... Den andra grejen är nog att... Under de här åren jag har varit på SL, jag är ju då press- och kommunikationschef, så har vi jobbat hårt med att förändra mediebilden. Att skapa bättre förutsättningar och att faktiskt få en... Ja, och det har lyckats. När vi mäter så ser vi skillnader i hur vi uppfattas. Och det kan man alltid... Alltså, det besvärliga med kommunikation, och när du kommer med resultat så är det ju någon som säger det är bara slumpen. Och jag är ganska säker på att nej, det är inte slumpen. Därför att vi ser det systematiskt över tid, över 3 år, hur vi har gått från att vara liksom bespottade till att bli en... Ja, det vore synd att säga att vi älskade, men en hyggligt neutral rapportering med sina ups and downs, och framförallt en möjlighet att... Den bild som ges av vår verksamhet idag är nyanserad i bemärkelsen när vi gör dåliga grejer så får vi skit. Men vi får också en möjlighet att förklara sammanhang, och vi kan även berätta om förbättringar som kommer ut. Och det här är jag jättestolt över, därför att jag tror att det är viktigt för hur kollektivtrafiken uppfattas av stockholmarna. Och om du uppfattar att kollektivtrafiken är bra och trygg, då åker vi med den, och det är ju ändå det vi vill åstadkomma.
Men hur har ni fått det att funka? Vad är det som har gjort det?
Det är... Vi Hur ska man säga? Ja, för det första så handlar det om det här som jag tidigare pratade om, att få ett fungerande samspel i organisationen. Att få en beredskap i hela organisationen för att när att omvärldens det som händer i omvärlden är viktigt, att det måste vi ta höjd för när vi pratar i, och när vi bygger, håller på med vår egen verksamhet. Det vill säga att vi måste ha ett bättre samspel internt. Det har varit väldigt viktigt. Sen så har det varit viktigt. Ja, sen har det varit en viktig faktor i att VD, förvaltningschefen själv, Anders Lindström, han tyckte att det här var prioriterat. Så att han har sagt väldigt tydligt att vi måste prioritera att vara, att prata med journalister. Jag tror att det har man alltid gjort här. För mig var det bra, därför att det gav förutsättningar att ändra. Sen, när jag har jobbat med det och när vi har tillsammans format hur vi ska möta media, så är det egentligen ganska basic. Det här är en verksamhet som är väldigt publik. Den är väldigt offentlig. Vi omfattas av offentlighetsprincipen, nästan alltid tillgängligt. Vi gör allting tillgängligt så mycket vi kan. Och det är ju någonting som vi ska vara tydliga med, att det funkar på det viset. Vi ska vara väldigt snabba och väldigt, väldigt transparenta, därför att det är vårt självklart att vi är det i den här rollen. Och det kan tyckas så himla elementärt, men det fanns en idé eller en föreställning att vi mörkade och gömde undan och sånt där. Och det var bara att liksom säga nej, 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 varsågod, här är allt. Sen så har jag försökt att jobba. Vi har försökt att tänka igenom när vi uttalar oss, när vi går ut i media, så att de som företräder organisationen är bekväma med det och också trygga. Vi har prioriterat liksom tryggheten inför att berätta om vad vi gör högt. För att ibland i offentlig verksamhet så kan det ju bli att du skickar fram den sakkompetenta, men den sakkompetenta kanske inte är den bästa på att förklara. Och här finns en fin tradition att vårda av en väldigt duktig pressavdelning och väldigt duktiga talespersoner och sånt. Och den har jag egentligen bara fortsatt att bygga på. Men sen så, det är svårt att säga exakt vad det är, men vi har varit snabba, vi har varit väldigt transparenta och vi har egentligen konsekvent strävat efter att ge svar på de frågor som folk har ställt. Och då verkligen ge svar som är på riktigt. Och ja.
Hur tänker du då svar på riktigt?
Jag menar att, och här kanske jag, att om, hur ska jag säga? Man gör sig så ofta lustig över kommunikatörer och kommunikationsavdelningar, att det enda de gör det är att vara filter mellan verksamhet och journalister och så här, förpacka, skriva klyschor som svar på frågor och såna här saker. Och det jag blir alltid lite irriterad när jag ser det, för att här har vi väl snarast försökt att göra precis tvärtom. Att ta ganska komplexa samband, till exempel kring signalsystem eller vad det nu är, och beskriva det så att det faktiskt är ett sakligt innehåll och verkligen berättar vad det är. Inte. Och det är klart att ibland så är du, kanske framförallt när det handlar om så här, så blir du tvungen att välja formuleringar som är de, ja, politiskt korrekta, men jag vill påstå att vi i den här verksamheten har en möjlighet att faktiskt verkligen berätta. Varför öppnade ni inte Lidingöbanan i tid? Jo, därför att den här delen som vi köpte in visade sig inte fungera. Det är ett ganska rakt svar som folk begriper. Och den typen av raka svar gör att du bygger trovärdighet. Och vi har förmånen att vi väldigt ofta kan ge dem, för vi är en offentlig verksamhet. Då gör vi det. Och så tar vi resurserna som finns av kommunikativ kompetens och formulerar så att svaren blir så bra som möjligt.
Du menar att man inte ska vara rädd för att berätta om det skiter sig?
Nej, exakt. Mm. Tack. Många ord för enkel sak. Precis just det.
Ja. Du, jag tänkte bara tog upp det här för ett par år sedan, under vårvintern 2013, så fick ju du personligen egentligen var med om ett drev.
Skojar du?
Ja, jag skulle vilja kalla det för det. Jag vet inte om du skulle säga samma sak, men om man tittar på artiklarna så var det ganska många. Och det jag tänker på då är ju den här unga kvinnan som arbetade med att städa ett tåg för Saltsjöbanan. Mm. Tåget börjar skena och det kraschar sen, och hon skadar sig ganska allvarligt, men överlever. Vad var det som gick fel? Kommunikativt alltså.
Det som gick fel, anledningen, bara för att då också göra det väldigt tydligt för den som mot all förmodan lyssnar på det här och inte vet vad som hände. Jag sa att städerskan hade stulit tåget. Mm.
Det var det första som hände när
exakt.
Det var tidigt.
Klockan 9:23 sa jag det.
Ja, okay.
Ja. Ja, jag kan säga att det finns vissa saker man loggar väldigt hårt. Jo, men det, sant, det är det som gick fel. Ja. Det var det där som inte ska få hända i den här typen av skeenden. Nämligen att vi alldeles för tidigt gick ut med icke-kvalitetssäkrad information. Det var precis så enkelt. Och jag ska ärligt säga att det gör man ganska ofta när det händer grejer. Det är bara det att det är inte så ofta som konsekvenserna av det blir så allvarliga som i det här fallet. Men det var precis det som hände och det var inte så kul.
Men vad beror det på att man går ut, tror du, med information som är inkorrekt när det verkligen behöver vara korrekt? För jag håller med dig. Det kan ju verkligen vara så i ett reaktivt läge när medierna ringer och någonting det har blivit något tillbud eller en olycka eller någonting. När det verkligen är som viktigast att ge rätt information så blir det fel.
Jag tror att det är två saker som styr det. Det ena är helt enkelt, och i det här fallet så kunde jag se två mekanismer i efterhand som drev. Det ena var viljan att berätta. Och viljan att berätta grundar sig ju i på något sätt känslan av att om vi kan förklara vad som har hänt så kan vi på något sätt skapa någon sorts trygghet och sådär. Jag vet inte, men den driver. Och det andra är helt enkelt, skulle jag åtminstone gissa, att i tider när det har hänt något och det går väldigt fort och du får väldiga mängder information. Och det ska ju också sägas, det var ju inte så att det var jag som satt och bedömde, utan det var ju en grupp som hela tiden mejslade fram. Vad är stabilt? Vad vet vi? Vad kan vi lita på? Vad kan vi säga? Har vi kvalitetsgranskat? Har vi belägg och sådär? Men alltså, går det fort och det händer mycket så är risken stor att du gör felbedömningar. Mm.
Hade ni lagt upp det så att det var du som skulle ta alla frågor?
Ja,
eller?
Ja, i det här skedet.
Så det är en talesperson då? På
ja, i det här skedet. Ja, absolut. Sen var vi ju tvungna att byta så småningom. Delvis. Och sen, alltså, man gör ju en krisplan som är vem säger vad och vem har ansvar för vad. Och att ha en talesperson, det är ju sån här regel 1A, och det är ju för att minimera risken att man säger olika saker. I det här fallet så var ju våran pressjour talesperson på morgonen fram tills vi skiftade vid en given tidpunkt. Och så att det hade, men ja, och det så ska det ju vara. Och det fungerar därför att du får bättre kontroll. Sen så, men lärdomen man kan dra av det här, för det första att det är, ja, den är egentligen jätteenkel. Du kan antagligen aldrig vara säker nog när du går ut med information, så att du måste välja dina ord med fruktansvärd omsorg och med större omsorg än vad jag gjorde. Och det andra är att försök ha så mycket is i magen det går när det gäller hur fort du vill berätta saker. Ja. Det är ungefär så.
Ja, för precis. Att I ett reaktivt läge kan jag bara föreställa mig att den här ambitionen som man då har om att inte vara rädd för att berätta om det har skit i sig, den kanske inte blir lika, alltså angelägenheten om att vilja berätta att det har skit i sig kanske inte blir lika stark när det har skett en olycka utav den storleken, eller? Är det mina fördomar?
Jag skulle vilja säga att det är ju då det som viktigast, att berätta att det har skit i sig. När det har hänt och när det är viktigt att just försöka och inte vara. Alltså, men dilemmat blir ju naturligtvis, det svåra är inte så mycket i ett sånt läge att berätta att det har skitit sig, för det är ganska uppenbart för de allra flesta, utan det är ju när du börjar svara på frågan varför. Och det är ju det du inte får göra för att det tar sån tid innan du vet. För det var ju det som var det ödesdigra misstaget i det här fallet, att börja säga saker om det som inte var tydligt klart att konstatera. Om man säger det, jag kan säga så här också. Jag hade varit presschef i 2 månader när det här hände. Mm. Jag ville ju naturligtvis göra ett bra jobb. Och det var lite av eldprov. Men jag lärde mig på ett ganska ganska hårdhänt en hel rad saker, och organisationen lärde sig väl också, men kanske framförallt jag personligen. Och det, man kan säga så här med facit i hand, det är väldigt mycket enklare i ett sånt här läge att säga jag vet inte och ta konsekvenserna av det, än att säga fel och ta konsekvenserna av det.
Men man kan i alla fall säga att du behövde inte göra en presentationsrunda efter det. Internt. För alla på SL måste veta att,
absolut. Ja, nej, men så var det ju. Och, jag hade ju varit på SL ett år, men jag hade inte jobbat med press och haft den rollen förrän då, så att de flesta visste mig. Mm. Men,
Vilka lärdomar skulle du säga att du har dragit här efter just det som hände?
Jag tror man kan säga så här, att efter att ha gjort det så är jag ju inte så rädd för någonting när det handlar om att tala i media. Däremot så, jo, jag är rädd för en sak, eller kan, och det är faktiskt de lägen där när det händer saker och den självklara reaktionen hos dig själv är väldigt mycket empati, därför att det kan ju vara otäcka saker, och att då behöva vara väldigt saklig, det kan jag känna så här, oj, det är inte lätt. Men annars så, nej, men den viktigaste lärdomen är att ta det 4 varv till. Bekämpa viljan att berätta. Även om den grundläggande ambitionen att tala om att det har skitit sig, vad är det som har hänt och sånt, bejaka den. Men tänk igenom allt 4 gånger till. För det är väldigt mycket bättre att vara lite avvaktande än att, som i det här fallet, hänga ut en människa som inte hade, som var oskyldig och bara hade drabbats hårt av det som hände. Det är den viktigaste lärdomen.
Ni har ju ett nu vänder vi blad.
Ja, nu vänder vi blad.
Som en annan talesperson brukar säga.
Ja.
Vi ska snart avsluta, men jag tänkte, jag menar, SL är ju en av de kommunikationsplattformarna som når ut till flest människor, även för externa annonsörer. Mm. Men använder ni på SL andra medel att nå ut med er information? Och jag tänker då både kanske imagebyggande, men också kanske mer säljdrivande kommunikation, som alltså är utanför SLs sfär. Vilka mediekanaler är prioriterade hos er just nu?
Alltså primärt så är det ju våra egna, i bemärkelsen print i trafiken. Det är vår webbplats. Det är väl de primära. Sen har vi har en Facebook-sida. Men vi håller en ganska låg profil i sociala medier. Och vi har kundtjänst på Facebook och har haft ganska länge. Vi har konstaterat att i den verksamheten som SL är, med så många resenärer, skulle vi göra en riktig sociala mediesatsning skulle det kräva väldigt omfattande resurser, och vi har inte dem. Därför att då måste du verkligen kunna vara närvarande och hantera. Vi vet från det vi har gjort att det är ganska besvärligt. Vi får ju mest gnäll i sociala medier. Men samtidigt så är det bra att vara där, och vi har det. Men jag skulle kunna säga så att bygga relationer i sociala medier via Facebook eller något, det gör vi nog i den omfattning som vi ska, och inte så mycket mer. Vi köper väldigt lite yta, väldigt lite utrymme för annonser och liknande. Det är om det händer saker riktigt. Det vi skulle kunna göra mer av är, vi skulle kunna utveckla vår närvaro i digitala kanaler via appar, via olika iBeacon-tjänster och sånt, för att ge störningsinformation och nå ut snabbare och kunna personalisera den typen av information med. Det är ett arbete som vi diskuterar här. Men, och många säger, varför är ni inte mer proaktiva? Varför händer det inte mer? Det är helt enkelt för att det här är en så stor verksamhet. Så att det är faktiskt svårt att ta fram tjänster som håller. Och det kan folk göra sig lustiga över, för det gör väldigt många. Jag har som sagt ett förflutet med IT-utveckling, och det är många som tycker att herregud, jag kan fixa det här åt er. Vi har 300 000 besökare per dag till SLSC, och vi skulle inte få färre om vi lanserade en störningsprenumerationstjänst. Det ställer enorma krav på indata. Det ställer enorma krav på stabiliteten i hur vi sen kommunicerar ut det. Och det gör att det tar tid att utveckla. Men det är det jag tror att vi kommer att få se. Så handlar det om närvaron i digitala kanaler i den bemärkelsen. Alltså digitala tjänster.
Bygga egna alltså, eller?
Nej, vi har ju idag en verksamhet som i hög grad drivs av tredjepartsutvecklare eftersom vi har öppna API:er och såna här saker. Och det tycker jag vi ska fortsätta med. Däremot så kan det hända att vi behöver puffa på lite för att få de saker vi gärna ser utvecklade, att de blir verklighet. Det är möjligt att vi kommer att göra det själva, men det är ett åtagande som ställer krav på en fortsatt förvaltning och sånt, så det får vi se. Men det här är ett område där jag ändå ser att vi skulle kunna komma längre fram. Sen så bedömer jag ändå att vår största resurs är personalen. Den kommer alltid att vara oerhört viktig i vår kommunikation. Och våra egna fordon och miljöer, det är kärnan i vårt kommunikationsarbete. Och det kommer så att vara. Och sen till det kommer hur vi pratar med vår omvärld i traditionella media. Men som också tar sig nya former naturligtvis, för medielandskapet förändras. Så att, men det är lite samma sak där. Det här varumärket SL är kanske inte det som kommer att vara först ut med de piggaste nya digitala kommunikationstjänsterna. Det är man inte om man ska kommunicera med hela Stockholms län.
Nej. Nej, det kanske inte är det folk förväntar sig heller.
Nej, folk förväntar sig stabil, bra information om trafiken, om hur man köper biljett, hur man tar sig framåt. Sen förväntar sig våra resenärer ett gott bemötande, hjälp när man behöver och en trygg resa. Och det är vad vi ska leverera.
Sus Forsman Tullberg, stort tack för att du ville vara med.
Tack.